Idag är det jag, Anna, som ska podda på egen hand och prata med Lars-Johan Bastås. Och det här inleder en liten serie som vi ska ha där vi pratar om män och känslor. För det här är ett område som vi tänker är väldigt viktigt och som inte har utforskats särskilt väl. Så jag tänker att jag säger välkommen till Lars-Johan Bastås.
Tack så mycket.
Och innan vi började här så sa jag så här, ja, vi ska ju prata om män och känslor idag. Och hur känns det?
Det känns lite ovisst, gör det. Därför att det får bli lite sådär på uppstuds. Där jag tänker, ja, men jag har säkert något att säga om det. Men det som är sådär gör att jag blir lite osäker är att jag har inte några sådana här modeller och teorier att utgå ifrån. Utan jag har egentligen mig själv som man. Och sen har jag mig själv som psykolog. Jag är ju psykolog till yrket. Så det är klart att jag har ju pratat mycket med människor med utgångspunkt om att också få fram känslor. Liksom, eller ha med det snarare än att utesluta det. Så jag tänker så här, men jag har säkert något att säga, men vi får hjälpas åt och i ett samtal skulle jag hoppas jag.
Men om vi börjar då med att du är psykolog och organisationspsykolog, brukar du ju säga. Yeah. Och då tolkar jag det då som att du arbetar ju med de här mänskligheterna fast i en organisatorisk kontext. Stämmer det?
Ja, det stämmer. Att väldigt de flesta av mina uppdrag, nästan alla, kommer till utifrån att människor i en organisatorisk kontext har ett behov av att ta stöd, hjälp då, av mig. Och då i att kunna prata med varann om vad det är de vill åstadkomma i sin kontext. Och det kan ju handla om en grupp som har behov av att få hjälp i att snacka om hur det går och jobba tillsammans och vad man har behov av att kanske skruva på vissa saker. Eller det kan handla om en chef eller vd eller som har behov av att prata med någon om hur det går i yrkesrollen. Och då är det ju så, då vänder de sig till mig och då vet de från början att jag är organisationskonsult och psykolog. Och då ligger det lite i sakens natur att vänder man sig till mig så har man nog en tanke om att då kommer man också få hjälp med att använda känsloregistret som en resurs.
Tänker folk så? Eller är det mer liksom någonting som händer?
Jag tror att de medvetet eller omedvetet tänker så. om vi plockar in den konsulten så kommer vi få inse att nu är vi framgångsrika också tack vare våra känslor och inte trots våra känslor.
Så finns den medvetenheten? Nu kanske du...
Ja, jag tror att den finns. Ändå är det ju så att jag märker ju väldigt ofta att när vi sätter oss tillsammans, en individ eller flera, så blir ju min roll att skapa ett klimat där känslorna får spela med. Och det sker ju tack vare att tempot kanske blir lite lägre än vad det hade blivit annars. Det tror jag är en ganska vanlig, så här, att det blir en tempoväxling. Och att jag lägger stor tonvikt vid att man ska checka in med varann och hitta varann för att bygga trygghet och tillit. Och det gör ju också då att känslorna får en större chans att få finnas med i problemlösning, i tankar om vad man vill åstadkomma framåt och sådär. Sen kanske man inte från början har liksom så uttryckligen formulerat det på det sättet. Att nu tar vi med Lars-Johan i det här utvecklingsarbetet. Så att vi får med känslorna. Jag tror inte man explicit har sagt så. Men någonstans så vet man att exempelvis settingen, när jag sitter och jobbar med en grupp så är det ju nästan alltid så att vi sitter utan bord i en ring exempelvis. Och bara där är det ju jättetydlig regi från min sida, får man ju säga ändå. Att här sitter vi och ser varandras strumpor ungefär under tiden vi jobbar. Det är liksom... så det, är så att det blir ju jättetydligt från början.
På så du har en massa strategier eller verktyg, kanske man skulle säga, låter mindre beräknande, för att skapa en miljö där känslorna får vara med. Och det tänker jag är väl förstås jättemycket mer effektivt än att man säger, ja, välkomna hit, nu ska vi ge känslorna plats här.
Ja.
Det kan ju nästan uppfattas som lite hotfullt kanske då.
Ja. Det blir tydligt när du beskriver det på det sättet, tycker jag. Det kan liksom... Absolut, att det är så det blir. Jag har inte tänkt på det riktigt på det sättet, men många gånger så ser jag mig ju mycket som en, inledningsvis i alla fall, som faktiskt som en regissör. Jag är ju ganska noga med möblering och sådär. Undviker så långt det går PowerPoint exempelvis, därför att jag vill inte att det ska komma emellan i samtalet, vilket det lätt blir av dess tekniska natur, att man tittar på en skärm istället för att titta på varann och sådär. Men det här handlar ju också jättemycket om att jag hjälper mig själv på det här sättet. Därför att det är ju så att jag behöver ju hitta en roll i förhållande till en person eller en grupp som gör att jag får möjlighet att jobba med känslor, med hela människan, med hela registret, tankar, rationella delen och med den delen som inte syns så väl till att börja med. Jag behöver ju själv komma i det modet. Jag har ju själv exempelvis svårare att vara samtalsledare om jag står fastnaglad vid en PowerPoint-presentation. Vilket jag ju ändå gör regelbundet, står och presenterar någonting. Men om jag sen ska leda ett samtal, då gör jag ju nästan alltid så att jag sätter mig ner och tonar bort PowerPoint-presentationen. Så det är ju för att hjälpa mig själv också. För att komma åt mitt känsloregister i mötet med andra. Och för att komma in i en ömsesidighet, utforskande... Det märker jag ju när jag går över i, från att presenterat någonting, då kanske jag står vid ett blädderblock, och sen så när jag vill leda ett samtalet, då sätter jag mig ju ner.
Gud vad smart, det har jag faktiskt aldrig tänkt på. Alltså, det är nog att jag inte är så van ledare. Ja. Att för mig känns det liksom tryggt att ta rollen att det är jag, att jag står kvar, för att det blir liksom tydligare på något vis att det är jag som leder.
Yeah.
Jag vet att när jag varit på en utbildning hos dig och Eva, yeah, så refererade hon till gruppen, liksom, att det var lite som att så här försöka rida en vildhäst.
Yeah.
Står man upp så är det ju lättare liksom att eller man får i alla fall en upplevelse av någon sorts kontroll,
yeah,
över situationen. Men när man sätter sig tillsammans med gruppen så är du gör ju dig mycket mer sårbar. Och...
Ja. Ja, det är på ett sätt så gör jag det. På ett annat sätt så gör jag inte det. Därför att från och med att jag sätter mig ner så visar jag också att nu behöver ni möta varann. Ni kan inte bara sitta och titta på mig. Så på det sättet så gör jag ju också andra sårbara. För så länge jag står upp och visar mina bilder så behöver andra inte... och öppna upp sig för gruppen, utan det blir väldigt lätt en sändningssituation där jag sänder och de andra tar emot. Men från och med att jag sätter mig ner så börjar jag ju också jobba med, på ett annat sätt, med att nu behöver ni möta varann kring vad ni tänker om min dragning, om det är det jag har gjort. Eller det kan ju handla om när jag sätter igång en grupp att jag bara visat på någon form av agenda, teman och något vi ska jobba med. Sen sätter jag mig ner, då visar jag ju också att nu behöver ni möta varandra runt det här spörsmålet. Mm. Så leder jag ju samtalet fortfarande. Det är ju inte så att jag bara lämnar allting öppet. Men det är ett sätt att visa att nu får ni tona in, lyssna in varandra.
Men det låter väl som att det är ett sätt också att släppa in känslorna i gruppen. Liksom.
Ja, det är ett sätt att visa vi behöver vara med hela människan och hela gänget. Mm. Behöver vara med. Det är ju lättare, tror jag, generellt sett, att om man har bilder att prata utifrån och en väldigt tydlig agenda och grupparbetar och sådär, så kan man liksom, är det lättare att hålla sig till den logiska, förnuftsmässiga, rationella delen av hjärnan. medans, ja, nu förenklar jag det väldigt mycket, men medans jag då vill visa att jag vill ju bygga ett klimat där jag också bjuder in till att den mer sårbara delen av oss när vi jobbar ihop ska få finnas med. Och jag tror att det är ofta som mitt jobb handlar om, att jag vill bygga trygghet för att den sårbara delen av den andra personen och av oss ska få finnas med i problemlösning, i att lösa de frågor som vi vill samlas kring. Det tror jag egentligen är nyckeln, alltså att, därför att det frigör väldigt mycket kapacitet att bara visa upp sig med den kompetenta sidan, med den sidan som har mycket kunskap och svar på frågor. Det är en sak. Men om vi ska jobba med saker tillsammans så behöver vi också ha med tvivel, osäkerhet. Du ser på det på det sättet. Jag tänkte mer så här. Hur gör vi nu? Med en gång så uppstår det ju. Öppnar man upp på det sättet så öppnar man ju också upp för en högre grad av osäkerhet i hur vi ska då ta oss fram runt en fråga tillsammans. Och det jag, min funktion är ju ofta att ta sig igenom det där, att jaha, så osäkerheten och tvivlet vi har just nu på varann, det kan vi så småningom använda som en tillgång. Därför att ännu fler tankar får finnas med i vår arsenal. Ännu fler känslor får finnas med i vår arsenal. Och då blir ju det där en liten resa man får göra då. Jag ska i eftermiddag träffa en chef som tydligt har liksom deklarerat, beskrivit läget nu. Som ledare för sitt företag. Och beskriver då på telefon att det är tufft och så. Men jag tänker att när vi väl sätter oss ner och pratar så kommer det fortfarande vara så att inledningsvis på vårt samtal så kommer det bli så att den här personen kommer att bli lättad över att få släppa ut saker som kanske inte alltid kan få finnas med i professionella sammanhang.
Men jag tänker liksom i många sammanhang så är det ju liksom, vi är ovana, tänker jag, att ta emot varandras känslor. Att det blir liksom, det här med hur det känns och vart jag befinner mig är liksom oväsentligt. Utan det som är väsentligt är liksom lösningen.
Yeah.
Jag tänker liksom yin och yang här. Att vi är väldigt ovana vid yin. Och yeah, vi ser ingen riktig funktion med yin. Utan det är bara liksom, ja, det är bara trams som man ska liksom, och sen ska man, men vad gör vi då?
Ja, just det.
Ja, och det jag hör dig säga är att ja, men vi kanske inte ens har det som krävs för att det ska bli en lösning. Med mindre än att vi faktiskt stannar upp en stund och öppnar upp för möjligheter. Ja. Så att,
precis. Jag tänker att anknytning är ju någonting som vi fick börja jobba med och lära oss från och med att vi är spädbarn och föds. Att knyta an till en annan person. Och det är ju i vuxen ålder ibland ett något man får jobba lite med. Att knyta an till varann inför att man ska göra någonting. Och många gånger krävs det ju ett mod för att göra det. Därför att det också finns en sårbarhet i att göra det. Här är jag, där är du. Vad ska det bli av det här? Det är en sårbarhet. Och andra sidan av det myntet tycker jag är mod. Courage är på engelska. Och det, att knyta an, det är en sak att liksom komma som två roller som ska lösa en uppgift ihop. Och så har man varsin befattningsbeskrivning. Det där ingår i din roll, det här ingår i min roll. Och det räcker ju en bit att börja att jobba med det och få tydlighet i vad jag kan förvänta mig dig och vad du kan förvänta mig. Men vi dessutom så pysslar vi också med att knyta an till varann på djupare nivåer liksom. Och vi pysslar jättemycket med att skanna av vår status i förhållande till varann, förutsägbarhet i förhållande till varann. Hur kommer vi samarbeta? Kommer vi göra det på ett schysst sätt eller inte? Så vi börjar ju vara sociala i den bemärkelsen hela tiden. Vi vill ju kunna lösa uppgiften gärna så effektivt som möjligt, såklart. Och gärna utan att det ska behöva bli så komplext och komplicerat. Och så har vi en tanke om att om vi blandar in känslor så blir det komplext och komplicerat. Och så tror vi inte att de gånger vi har varit med om att lösa saker bra och effektivt på ett roligt, lustfyllt sätt, som om det inte har varit känslor med då.
Men har du varit med om någon gång att någon, och då kanske jag liksom är ute efter en man då, eftersom det är det vi pratar om här, att en man har sagt, vad skönt det var att få prata om känslor.
Nej, jag har inte spontant, så blir mitt svar på den så här, ska jag säga. Nej, jag har inte varit med om det så ofta. Vad skönt det var för att prata om känslor.
Eller vad viktigt det var med känslor i den här processen. Eller vilken tur att vi liksom lät de känslomässiga delarna få ta plats.
Det finns med indirekt, men det är ändå ganska sällan som man explicit säger så.
För att vi inte förstår att det ens händer, tror
ja,
du? Eller?
Ja.
Mm.
Vi vill fortfarande tro att anledningen till att det här blir så bra, det är för att vi är logiskt rationella.
Vi är så smarta, ja.
Så låt oss hålla oss till det grundantagandet.
Ja.
Tror jag. Spontant så skulle jag vill nog säga det. Nej, det är inte ofta jag hör det.
Nej.
Ändå så tror jag att om man skulle djupare i det så skulle många ändå säga det.
Och man skulle dra den slutsatsen om man förde ett samtal kring liksom, vad var det som gjorde att det här blev så bra?
Ja.
För vi jobbade bra tillsammans, brukar ju vara när jag intervjuar folk. Ja, men vi jobbar bra tillsammans. Ja, vad var det som gjorde att jobba så bra tillsammans då? Och då brukar man ju liksom någonstans landa i att vi känner tillit till varandra. Och varför gör ni det? Ja, men vi litar på varandra. Att vi känner oss trygga och utforska och göra fel. Och...
Ja, just det. Ja, du bjuder in till ett tema också om män och känslor. Och det här är ju, alltid så här vanskligt att göra sådana här uppdelningar. Män och känslor, och så tänker man att det är någonting annat då än kvinnor och känslor. Och jag tror att det är jättestor skillnad liksom inom mansgruppen respektive kvinnogruppen, hur vi har det med våra känslor.
Du tänker som att det här med att säga att vi har två homogena grupper.
Ja,
ja.
Det tror jag inte på. Jag har ett behov av att säga det, för jag tror att det kan vara större skillnad inom mansgruppen och inom kvinnogruppen än skillnaden mellan män och kvinnor. Liksom. Och ändå så blir det ju så att man ändå går igång och tänker, och är det någonting särskilt med män och känslor?
Men om jag då ska liksom bara häva ur mig någonting, så skulle det kunna vara, ja men män utsätter fler andra människor liksom för misshandel. De slåss mer.
Ja.
Men jag tror män tar livet av sig i en större utsträckning.
Ja, jag tror det är dubbelt så ofta.
Män missbrukar. Och då skulle man ju kunna tänka sig då att någonstans i det där så finns det någon annan, ja, det är något behov då som inte möts hos män.
Ja.
Det jag har tänkt mycket på som har två söner är liksom, vad är det pojkar inte får under sin uppväxt som gör att de inte växer upp till män som kan ta hand om sina känslor och känner att de har en rätt i sina känslor och kan uttrycka sina känslor?
Ja. Nej, men det var spännande att du tog upp, för jag har också tänkt på de delarna som du lyfter där. Och jag skulle vilja lägga till också att män söker professionellt samtalsstöd i mindre utsträckning än vad kvinnor gör. Och din fråga var, finns det någonting i sättet som vi förhåller oss till eller beter oss till redan till pojken?
Ja, om vi ska göra den här uppdelningen då manligt kvinnligt, så kan man ju då, tänker jag, då konstatera att vi bemöter som grupp män på ett annat sätt än kvinnor.
Mm.
Och sen är det såklart liksom otroligt. Men jag tänker att om man skulle ha liksom två kurvor bredvid varandra så... Mm.
Och jag spånar lite här då. Det här är inte så att här får du känsloforskaren framför dig och så här, utan det blir lite lösa tankar från mig. Jag tror att det finns ju forskning på huruvida det rent biologiskt kan vara så, beroende på hjärnans utformning, att kvinnor har lättare för att sätta ord på känslor och att känna sina känslor. Så jag kan inte den forskningen, men däremot så tror jag att det är så här att pojkar blir tidigt lite sämre i sin uppväxt på att sätta ord på känslor.
Men kan det också vara så att vi är lite sämre på att lyssna när pojkar försöker sätta ord på sina känslor?
Ja, och jag tror att om man ska sätta sig in i pojkens eller mannens värld, så tror jag att det kan vara så. Här blir jag går från min egen erfarenhet som man, så kan jag ju identifiera ganska många situationer där jag har låst mig eller tystnat utifrån en tanke om att jag är inte lika bra på att prata om den här situationen i den här relationen, och att också beskriva känslor som den andra personen. Och i mitt fall då, om jag tänker på nära relationer, partner, så har den andra personen i mitt fall varit då en kvinna. Och det har ju regelbundet varit så för min del att jag är den som lättare hamnat i att jag har tystnat. Och då har jag funderat över liksom att en av orsakerna till det kan vara att okej, nu ger jag mig ut på ett vatten där jag inte är lika duktig på att hitta ord. Så det är det jag tänker på när du säger det. Ja, och då är frågan, hur möts man i den stunden där man inte är lika, så här, pratar inte om känslor på samma sätt? Hur uppmuntrar man varann när den andra inte har så lätt att just då i den stunden få fatt på sina ord för känslor? Och för det behöver ju inte handla om att den som tystnar inte vill. Man säger så här, ja men vad känner du då? Ja, jag vet inte. Ja, men lägg av, försök. Eller vad händer med den som har lättare för att hitta ord i den stunden? Och så. Ja, tänk om det är så att jag har ingen aning just då vad jag känner. Jag har ingen susning. Det är blankt. Och hur hjälps man åt? Och det gör man ju genom ett klimat såklart. Och det klimatet i den bästa världen, så finns det något uns av nyfikenhet med såklart i det där. Men väldigt ofta när vi kommer i de här situationerna att vi ska utbyta tankar också om vad jag känner, så är ju det situationer som är upptrappade. Finns affekter, frustration, ilska. Och det gör att det är svårt att komma i kontakt med sin nyfikenhet på den andra i det läget.
Men om jag möter en man eller en pojke som inte liksom kan komma i kontakt med sina, eller som inte kan svara på frågan, vad känner du? Vad kan det bero på? Vad kan göra att det är svårt för oss att vara i kontakt med vad vi känner?
En sak kan ju vara att jag då som pojk, kille, man har ett grundsätt som handlar om att jag ska lösa någonting och hitta svaret där ute genom att gå till handling. Det är någon fundering jag har.
Att du känner att det finns en förväntan på dig? Ja. Eller att det är det sättet du är van vid att lösa saker?
Och här lutar jag mig kanske mot den här klassiska liksom tanken om att pojken, killen, mannen bygger sin identitet kring att fixa saker handfast, gärna en bit från lägerelden i högre utsträckning. Att det är där jag ska förtjäna min roll, mitt värde. Och så kommer jag i en situation där jag på en halv meters avstånd ska problemlösa med en annan person i en det mest intima avståndet som finns, en halv till en meter.
Mm.
Och så naglas jag fast i en ögonkontakt och ska då hitta någonting i mig själv. Då tänker jag så här, förutom att det möjligtvis finns någon form av så här biologisk skillnad mellan man och kvinna, så är det också så att identitetsmässigt så är det så, jag behöver få gå till handling i rörelse för att bidra till en lösning. Be mig hellre ta reda på hur det kommer sig att det luktar konstigt i köket. Kan det vara så att vi har fått in en råtta igen i krypgrunden? Pang! Det kan dyka på att försöka problemlösa. Men be mig inte om att vi nu tillsammans på det här avståndet ska ta oss fram runt. Hur kommer det sig att vi hamnar i den konflikten vi hamnar i? Det finns en... Då får jag krypningar. Så det gäller att etablera ett närhet, ett avstånd som funkar. Jag var mitt första jobb var skolpsykolog. Och då hade jag ett case där... det var förskola. Förskolepersonal kom och beskrev samspelet med en pojk. Och så beskrev de hela situationen där det ofta blev upptrappade situationer. Och där det ofta blev så här att pojken lydde inte. Och så förskolepersonalen skapade ögonkontakt. Satte sig ner på huk så att det blev samma... Man hade ögonkontakt på samma nivå. Och pojken hade fortfarande svårt att etablera kontakt. Och sen så tog förskoleläraren... när det hade bränt till då vid en situation, tog pojkens arm för att riktigt känna att vi ser varann, varpå pojken satte klacken i förskollärarens fot och förskolläraren släppte och så springer pojken. Och då är frågan, men hur gör man? Hur etablerar man den situationen? Och jag har inga konkreta, jag är inte så förberedd på svara på den frågan. Eller jag kan liksom inte. Men det handlar ju om en stor respekt för hur skapar vi ett möte där vi kan i tillit börja packa upp så att säga våra tankar och våra känslor.
Men i den situationen då, så, och den kan man ju titta på väldigt många olika sätt, tänker jag. Det är ett perspektiv, den här pojken behöver skärpa sig, det där var ett helt oacceptabelt beteende. Å andra sidan kan man ju säga då att han gjorde det han behövde för att överleva.
Ja. Och det här är ju, jag tänker faktiskt det här att det där är ju på sätt och vis lite av, kan ju många gånger bli i pojkens värld. Och det här kan ju såklart lika gärna vara en flicka. Men om vi nu ändå utgår från, fortsätter tanken om att det finns någonting specifikt med den. Vi har någon bild över att det här oftare då skulle handla om pojkar, män som har ett behov av att ta sig ur samtalssituationen. Så tänker jag att i den situationen så är det ju lite av någon form av övergreppssituation ur pojkens synvinkel. Där den inte får en chans att etablera en ömsesidighet utifrån sin förmåga, så uppstår det ingen ömsesidighet.
Men det måste ju ha funnits, eller jag tänker att i alla relationer så finns det ju en plats där man kan mötas.
Ja.
Eller i alla fall de allra flesta. Men att det är svårt, det kräver tid, det kräver tålamod, det kräver en stor empati.
Ja.
Alla de här sakerna som man kanske har svårt att få till när man själv är stressad. Eller...
Ja, där gäller det ju också att lägga märke till alla de gånger. Det är ju såklart jättelätt att tänka på alla de gånger när man har kämpat i en nära relation och tycker att man inte är nått fram till varandra. Men det gäller ju också att se de gånger när man gör det och prata om hur det kommer sig att det där gick så bra. Så det är väl ett så här, råd som jag skulle vilja ge och som är liksom, som jag ger till mig själv, som är själv liksom. Det har lärt mig själv att också utforska att här lyckades vi ta oss fram i samtalet om hur vi ska inleda semestern eller i samtalet om huruvida vi ska köpa det eller satsa på det eller i samtalet om hur vi tar hand om vår hund eller så gäller det ju verkligen att så här, utvärdera, ha respekt för att om vi ska lära oss att samtala tillsammans så behöver vi också lägga märke till de situationer som vi uppskattar och värderar. Vilket vi ju gör med, det har vi ju lärt oss, för det mesta har vi lärt oss att göra det gentemot andra personer. Hur uppskattning, hur stor betydelse det har, om jag är lärare eller whatsoever. Men att också göra det i en nära relation med sitt barn eller med sin förälder eller med sin partner. Att uppskatta och värdera situationen där vi har gjort oss sårbara och problemlöst tillsammans.
Det pyste min termos här. Ja. En sak som jag tänkte på, som jag är jättenyfiken på, är om du har några, är medveten om att du har några känslor som du är rädd för, alltså att känna, som du liksom ryggar undan för.
Ja, jag är rädd för skam. Den är jag rädd för. känslan skam. Jag är rädd för att hamna i skamfyllda situationer där jag hamnar i... jag kanske gör någonting inte så bra, och det kan handla om... Och så blir jag då väldigt lätt låst, pinsam, awkward. Och där, de är jag rädd för, därför att då väcks tankar om mig själv som är, som liksom handlar om att jag är värdelös. Och framför allt så kommer det väldigt mycket tankar om vad tänker de andra om mig nu. Så här, och så här, kommer aldrig kunna etablera något samarbete igen, och nu är det kört. Går vi, så, här. Så den är jag rädd för. Och det, för då tappar jag lätt hela mitt värde i förhållande till den andra personen. Liksom. Det är väl den ultimata... Liksom.
The mother of all fears, skulle jag säga.
Ja, det är...
jag tror inte att liksom någon inte kan relatera. Nej. Eller ja, i alla fall de allra flesta. När jag var på utbildning hos er sist så gjorde jag ju min utcheckning med liksom att jag känner mig som ett UFO. Och det är ju precis den känslan som jag har hamnat i där. Att ja, men jag är lite annorlunda, jag passar inte riktigt in, jag är så här knäpp, jag säger knäppa grejer. Och nu ska vi liksom, och dels då så skäms jag inför dig och Eva som jag uppskattar väldigt mycket. Och tänker så här, nu har jag sagt så här knäppa grejer, de kommer aldrig gilla mig igen. Och sen är det dessutom då att, ja, och så är det de här kurskollegorna som man ska träffa. Igen. Jaha, ska man behöva gå dit och vara, komma dit liksom, hej hej. Ja. Nu, sen lugnar det ju sig liksom.
Ja.
Utan det handlar ju om, och för mig var det ju väldigt, genom att jag sa det och satte ord på det, så behövde det liksom inte bli något som jag tog med mig hem.
Nej, ja, just det. Smart.
Men tror du att det är, om vi ska koppla tillbaka till det här temat då, är det lättare som kvinna att prata om såna här saker, tänker du liksom i en gruppsituation? Är det mer okej att visa den sårbarheten? Eller sitter det längre in för en man att säga jag känner mig som ett UFO?
Ja, jag chansar på att svara ja på den frågan. Eller chansar jag svarar ja på den. Och varför gör jag det? Jag gör det för att jag tror att det går lite snabbare för en kvinna att identifiera känslan, sätta ord på den. Och jag tror att kvinnan i en sån situation som du satt i då, när du satt i den här utbildningen, kvinnan generellt sett är lite mer tränad i att utbyta tankar och känslor än vad män är. Och det kan ha att göra då med allt ifrån vad som händer väldigt, väldigt tidigt, hur vi tränas i det här och hur vi sen umgås tillsammans lite mer i ungdomsåldern och i vuxen ålder. Jag tror att i den här lite schablonbilden om mannen, killarna som möts. Jag ska träffa en kompis nu på torsdag och vi ses inte så ofta. Men nu ska vi ses, och vad är det vi ses kring? Jo, vi ska spela paddle ihop. Så jag tror att det ligger något i den där klyschan att när killar träffas och ska umgås så börjar vi med att göra någonting. Och sen så ska min kompis och jag, vi har sagt att vi ska sätta oss och käka. Så för mig är det lite så här, nu slår det mig liksom. Det är ju en klassiker då. Men be oss inte börja med att bara sätta oss så här runt ett läger.
Träffas män och går promenader förresten. För det är ju det så jag umgås med mina vänner.
Ja.
Vi ses och går promenader och pratar.
Ja, ja, kanske inte lika ofta ändå. För ännu, men den är ju lite lättare. Men ännu hellre med någon form av tydlig målorientering i så fall. I så fall gärna promenera till eller gå.
En vandring.
En vandring där vi har oss, så vi har våra prylar med oss. Eller vi ska fiska någon gång under tid. På någon stopp.
Men för målet med de här promenaderna som jag tar med mina kvinnliga vänner. Då är ju liksom samtalet är ju målet. Ja. För vi vet att vi mår bra av att prata med varandra.
Ja.
Och att det är liksom ett sätt att, ja, men att bygga relation.
Ja. Och där tror jag att män ligger oftare i, återigen då det här med att vi hittar någon slags grundtrygghet, identitet i görandet. Och så kan vi prata under tiden eller för eller efter. Men gärna det här att det får slå an något slags action-system tror jag i skallen. Att se sig själv göra någonting och konstruera någonting tända grillen. Jag kan tända grillen och så kan vi prata efteråt eller under tiden. Men låt mig gärna få hålla i den liksom.
Så man har görandet som någon sorts känslokrycka liksom.
Ja. Ja, just
eller en brygga mellan varann liksom.
Ja. Och den är ju bra, fast det vill ju till ändå då att vi är medvetna om att vi, när köttet eller grönsaken är färdiggrillade, får vi ögonkontakt då, eller kommer det fortsätta på den banan liksom, att vi är lite, vi sitter och käkar lite parallellt.
Alltså min upplevelse är ju att det här med liksom att knyta an till varandra är ju någonting som tar en liten stund.
Ja.
Det här mötet vid grillen och sen gärna kanske lite vin och så jag skulle hävda då att det är ju som något sätt för att se till att det inte blir så djupt, utan att man liksom håller sig ganska ytligt i sin kontakt.
Ja, i alla fall så är det en garanti för att om det kommer visa sig att vi inte kommer kunna sitta ner och få en djupare kontakt, så blir det ingen katastrof. Så kan det ju också vara. Att vi säkrar upp att de yttre omständigheterna är så pass goda, så vi kommer i alla fall ha det trevligt. Och det kommer inte infinna sig någon katastrof. Men sen så tror jag ibland att vi gör det därför att vi sätter det som en ram. Och inom den ramen kan vi ha stunder av där vi är lite mer, så att säga, plocka fram andra delar av oss, eller är sårbara till och med. När jag använder ordet sårbarhet så menar inte jag att det handlar om att man ska sitta och gråta, utan för mig är sårbarhet är att jag visar mig lite mer som den jag är just då, med hela mitt register, med större delen av mitt register. Och då tänker jag att den där yttre ramen kan ju också garantera, sätta en trygghet i det, för det.
Men när jag träffar kvinnor och har liksom, du vet, nätverk och jag träffar nya människor, och jag åkte på någon resa för några år sedan, en kompis fyllde 40 och då hade hon liksom med sina kompisar, och det gick ju liksom väldigt snabbt innan vi började prata om liksom viktiga saker, om relationer, om saker, vi var oroliga för våra barn, om liksom riktigt viktiga saker, och kanske att vi var oroliga för att våran chef inte tyckte vi var bra, det var you name it liksom. Är det så för killar också att liksom i en ny grupp så blir det de här innerliga samtalen?
Att det är en ny grupp så blir det de innerliga samtalen efter ett tag, eller är det det som du undrar om, det blir så också att man når den innerligheten? Min erfarenhet är att ja, det blir det, men oftast så är vi ju i det yttre och vi pratar om de saker vi omger oss med först, och sen kommer vi in på relationer. Så det är ju en parallell till det du beskriver. Så jag tycker ju ändå att män emellan att vi pratar känslor och använder de mötena till att göra det. Det är min erfarenhet. Sen kanske andra män skulle svara något annat. Och kanske beroende på att vi tar chansen att göra det, att söka upp möjligheten att göra det. Därför att, och kanske mer nu än för 40 år sedan, vi tar chansen att göra det därför att det finns inte tillräckligt mycket av sådana möjligheter och forum i skolan eller på jobbet att göra det. Så att jag tror att vi tar chansen. Men ofta kanske lite mer, som jag sa, lite mer indirekt. Vi sätter oss inte och gör det lika snabbt över en kopp kaffe mitt emot varandra.
Men jag känner ju i mig hur jag liksom värderar det här. Att jag tycker att kvinnornas sätt att göra det är jag kan väl säga bättre. Ja. Och att det liksom männens sätt att göra det är lite taffligare. Ja. Och jag tänker att det är ju en del av problembilden här. Ja. Min syn på att värdera liksom hur umgås människor och så.
Ja. Nej, men jag tror att det handlar om att hur hjälps vi åt och liksom både reglera det där, att vi checkar in ordentligt och att vi har respekt för att vi kan ha olika svårt att beskriva vad vi tänker i en given situation, vad vi känner i en given situation, och att vi har olika strategier för att slippa göra det. Och det gäller ju att hitta dem också tillsammans. Att vad är det som gör att vi inte sätter oss ner? Men om jag tänker på vad lärde jag mig prata känslor, i vilka sammanhang, att sätta ord på känslor, vad har jag mina rollmodeller? Jag har mina föräldrar som där vi lyckades till viss del, de och jag. När det gäller kompisar så tänker jag att de flesta mina känslouttryck, de kom ju på innebandybanan och fotbollsplanen, och sen har det fortsatt via att prata känslor i relation till sport. Nu kommer det en sån här jätteklyscha igen då, men jag har ju sysslat jättemycket i min uppväxt jättemycket med känslor, men det har varit mycket i en speciell setting liksom. Ah, jag gjorde mål, glädje. Ah, vi förlorade, fan också, ilska, frustration. Och vad gör tjejer schablonmässigt under samma period? Ja, och så jag tittar på sport på TV och tjejerna tittar på vad då, en TV-serie som den personen förmodligen ändå mer pratar känslor. Så att jag tror att det finns sådana här spår kvar fortfarande som bidrar till att vi kommer från lite olika arenor, och så ska vi etablera en gemensam arena att prata på.
Men om vi skulle då kunna kanske höja statusen för känslosnacket inom idrotten och bli medvetna om att det är det vi gör. Det tänker jag skulle kunna vara ett väldigt konkret steg framåt.
Absolut. Det tror jag också. Och då måste vi väldigt tidigt börja vara medvetna om vad allt det här med exempelvis tävlandet gör med den möjligheten. Därför att vi sätter igång motions- och idrottsgrupperingar där det också finns ett tävlingsmoment. Och det är, hur hanterar man det som ledare och så. Så det är ju ganska kvalificerat jobb att göra, tänker jag då.
Så det är ingen easy peasy grej, även om den är liksom en hyfsat lågt hängande frukt i alla fall.
Därför att redan där bygger vi in, måste vi börja fundera över vad som händer när vi tränar för att bli uttagen till ett lag, till en match. Så redan där bygger vi in en tanke om att nu ska jag visa mig kompetent, duktig, prestera. Och då kommer frågan, om jag är inne i det spåret, vad gör jag med min sårbarhet då?
Mm.
Som kille, tjej i laget och som tränare, därför att då blir jag också väldigt sårbar som tränare när jag håller på att träna ett gäng och sen ska jag också ta ut ett lag.
Mm.
Det är ju jättesvårt.
Mm.
Och då får man ju ställa sig frågan, hur rustad är man som ledare för den typen av frågeställningar och känslor? För det är ju väldigt lätt att bara stänga av den. Jag tar ut bästa laget, punkt slut. Mm. Känner ingenting mer med det. Förhåller mig inte mer med det. Och så har vi börjat hela den här meritsättet att ta oss fram i sociala grupperingar. Skaffa mig meriter så att jag får vara högt på stegen. Och då. Så hur gör jag mig tillgänglig för den andres sårbarhet i olika sammanhang? På jobbet, i idrotten, hemma vid. Hur får min medkänsla finnas med i samspelet med den andra? Tar ju lite energi. Det tar energi på grund av att jag behöver etablera ett fokus också på den andra. På mig själv för första hand. Vad känner jag nu? Vad tänker jag nu? Och sen behöver jag också ha liksom, om jag behöver ha medkänsla med det. Och sen så behöver jag då också då kunna fokusera på den andra. Och där är det ju då, har vi ju samtidigt då med oss en massa tankar om att för att vara duktig, kompetent, så är det inte i första hand sårbarhet i förhållande till den andra som jag ska, utan jag ska problemlösa nu. Jag ska använda min tankeförmåga. Men om jag ska knyta an till en annan person så behöver jag också ha med mig min sårbarhet. Därför att från och med att jag öppnar upp mig för den andra så gör jag mig sårbar.
Mm.
Så från, då är det ju det. Och då...
Nu har vi pratat jättelänge. Har du någonting som du vill så här knyta ihop säcken med? Eller ska jag bara så här avbryta dig mitt i en tanke?
Nej, jag vill knyta ihop säcken, tror jag, med att jag får en tanke nu som handlar om att det handlar väldigt mycket om mod. Varje gång man ska möta varandra lite mer med ett känsloregister. Därför att om jag beskriver vad jag tänker och känner på djupet så kommer jag också öppna upp och släppa garden. Och då är ju frågan hur den andra kommer säga. Liksom. Så då tror jag, för du hade ju en fråga där med när man inte hittar varann och de här gångerna när den ene hittar fler ord än den andra kring någonting, så är det möjligt att det kan vara bra att man ser att det här handlar om att den andra ska hitta sina känslor, men det handlar också om att vi håller på att bygga upp en tillit till att våga sätta oss runt det där gemensamma bordet då, eller gemensamma läger. Eller liksom. Ja. Det.
Gud vad spännande. Men, och vi kommer säkert prata fler gånger. Även på podden, tänker
jag.
Ja. Men ja. Så då säger vi tack så mycket för idag.
Det gick ju att hitta saker.
Det gör ju det.
Tack.
Tack för idag.